Hej och välkommen till N3 Whisky. Det här är avsnitt 207. Jag heter Jon Wolfers. Jag sitter här detta ojämna avsnitt med en nyss hemflugen Mattias Elofsson Ur. Eller nej. Mattias Ur. Nej. Elofsson Ur. Nej, ja. Hej!
Hej!
Jag har varit och kollat på.
Ja, det har jag fan de har gjort på riktigt. Alltså inte, ja. Nej, inte så nära. Jag har ju varit i Reykjavik.
Närmare än vi.
Några dagar. Ja. Och när jag var där så hade ju den här vulkanen i närheten av Grindavik ytterligare ett utbrott.
Mm.
Ja, men nu är det ju så att islänningarna är ju ett luttrat folk. Så att de var ju lite grann så här. Whatever.
ett till.
Ett till. Couldn't care less. Det var typ 8 familjer som bodde kvar i Grindavik. Så de fick evakuera. Så fick de stänga ner den här blå lagunen igen.
That's it.
Men det roliga var att det här skedde ju sent på lördag kväll. Och jag kunde då gå upp. Alltså min tjej, hon har ju en lägenhet där hon bor precis mitt i smeten. Alltså bara ett ganska långt stenkast från den här Hallgrimskyrkan som är liksom ett landmärke i Reykjavik.
Just det, ja.
Då kunde man kliva upp dit och ställa sig utanför kyrkan och kolla söderut. Och då såg man att himlen färgades röd.
Oh,
riktigt av liksom lava som sprutade upp. Man såg inte själva lava, men hela himlen var liksom knallröd.
Right.
Där åt det hållet. Ja, det var rätt mäktigt faktiskt.
Mm. Men på riktigt liksom på något sätt.
Ja, det är på riktigt. Det är påtagligt så. Mm. Så att ja, nej men så det nu är jag hemkommen. Det känns också bra.
Härligt, borta härligt.
Bra men hemma bäst alltid.
Ja, just det.
Som man säger.
Mm. Vi ska prata.
Hälsa på han flasksparkaren här också.
David som får tvungen att vada sig igenom spriten för att komma till skrivbordet. Hej David, hur är läget?
Det är bra. Det är lite, jag menar, man är ju alltid lite aggressiv och grinfärdig så här på ojämna avsnitt, men annars är det bra faktiskt.
Ja, just det. Fan, jag tänkte inte på det, men
aggressiv.
Det är klart att du är
grinfärdig.
Ja, det är liksom blandningen. Både ledsen och upprörd.
Mm. Besviken på riktigt.
Ja.
Ja. Kränkt kanske till och med.
Ja, kanske en litet släng av vinterkränkt sjukan faktiskt.
den smittar har jag hört. Tur att vi inte syns.
Ja. Jeroen,
ja.
Hur är det med dig?
Det är bra, jag är lite trött. Jag har varit liksom födelsedagar och annat skit som har firats i helgen. Så att, fan, nu får det vara nog.
Spoken like a true dad, liksom.
Ja. Yeah.
Födelsedagar och annat.
Fester och familj och helskotta. Så alltså, jag går ut i skogen med min hund.
Ja, men du är nyansad och fin.
Tack så mycket.
Säger jag som ser dig, men det är ju inte lyssnarna såklart.
Det här är så bra radio igen.
Ja, precis.
Vi kan nog berätta att Jeroen har ansatt skägget och rakt av sig det lilla hår han har kvar.
Ja, det är verkligen mycket, mycket kortklippt upp på huvudet.
Så
det.
Japp, snyggt.
Tack,
det är bara
tack,
härligt.
Men den där långa flätan då?
Men vänta lite nu här, nu är vi tre pers med exakt samma frojla just nu.
Japp.
Ja, just det. Oh god. Okay. Ta en skärmdump på det här så.
Flyende hårfästens tid är här.
Ja, eller hur?
Ja.
Mycket fint. Så är det. Ja, Mattias, jag antar att du bara dricker Floki nu då, när du har varit i...
Nej, det gör jag inte. Jag drack Floki när jag var på... Vi var sista kvällen innan jag slog hem så var vi på en riktigt sån isländsk restaurang faktiskt. Alltså, som vi hittade av en slump. Vi var ute och letade så här, var ska vi gå och käka? Så bara, här, isländsk barin.
Mm-hmm.
Den isländska baren.
Vänta lite nu, innan vi fortsätter, en riktig isländsk restaurang på Island, till skillnad från...
Ja, men liksom till skillnad från pizzerian, tacostället, pastahuset,
sushin,
liksom.
Surströmmingsstället.
Så var det liksom så här, här serverar vi isländsk mat och liksom hamburgare och sånt där. Men man kunde få min tjej åt val.
Mm-hmm.
Någon speciell sorts val som man åt typ rå, alltså som råbiff. Fast det var val.
Eller?
Ja. Där i alla fall drack jag Floki, en av de 7 som de har gett ut, kanske.
Ja, okej.
Okay. Mm-hmm. Och det var inte de någon sån där som var fårgödselrökt.
Nej,
utan jag
nej,
valde den som är slutlagad på björk. fat.
Ah,
eller förlåt, mjölktunnor.
Ja, exakt. Ska vara rätt. Mm. Vilken tur att det inte var slutlagad på björk.
Nej,
artisten, alltså, det skulle ju vara lite konstigt.
Ja, ja, det har blivit jättekonstigt.
Ja.
Den var ju speciell.
På vilket,
alltså okay. Hade jag inte vetat om att det var whisky jag drack, så hade jag ju aldrig gissat på att det var whisky jag drack. Jag hade trott att det var någon form av grappa.
Okay.
Jag hade liksom ingenting med whisky as we know it att göra i smakmässigt. Det, där.
Okay.
Det var mycket mer så här grappa feeling över hela. Mm. Och en distinkt doft av björk faktiskt.
Oh, fan.
Ja. Så det var jävligt coolt liksom. Man doftar på den så bara så här, nu sitter jag i bastun.
Ja.
Där, med björkriset liksom så här.
Där kom hösnuan.
Ja, men så.
Jag var ju tvungen att kliva in här på Whiskey Base medan vi pratade. De har gett ut bra mycket fler whiskys, men allting verkar vara single casks. Så de har gett ut den här Birch Finish.
Ja.
Om Whiskey Base har alla, det har de aldrig, men fem olika Birch Finish, alla 47%, alla sägs vara 3 år, men alla har också ett cask number.
Okay.
Så att det är som att de ger ut ett fat i taget liksom.
Ja.
Men okej, okay, så det var weird.
Ja. Det var weird, det var inte äckligt, det var ju definitivt inte gott.
Nej.
Det var lite såhär, konstigt.
Kolla sprit liksom.
Men de verkar ju hålla sig. De har inte gett ut. De har en Distiller's Choice 7-åring, en 5-åring och sen är allt annat NAS eller 3 år eller yngre än 3 år när de gav ut. Så de verkar verkligen satsa på att så här, nej, vi lagrar inte så länge.
Inte onödan.
Så av förklarliga skäl så köpte jag inte med någon hem. Och det fanns också en annan anledning till att jag inte köpte med någon hem.
Är detta?
De är sinnessjukt dyra.
Ja, ah, okej.
Okay. Ah,
alltså okay. Även på tax-free så var det så här, en 70s för 1000 spänn.
73-årig, 47%, förmodligen inte jättebra whisky.
Nej.
Nej,
det känns faktiskt det liksom, att ta i.
Det är att ta i. Bra.
Ja, exakt, exakt. Ja. Då skulle man ha den lilla 200 ml för. Liksom.
Ja, precis. Man hade något sånt där litet skönt giftpack hade varit roligare. Så.
Just det.
Men det hittade jag inget. Det kanske fanns på destilleriet, jag åkte aldrig dit. Så, att,
så
jävla dåligt.
Ja, pinsamt. Fan, alltså.
Men så nu, det här var en väldigt, väldigt lång utläggning för att svara på din fråga, Jeroen, vad det är jag dricker nu ikväll.
Exakt.
Och det är, kan ni gissa genom att bara titta på...
Är det en box?
Nej.
Du fick blodad tand och dricka en Craig Alke, eller nej? Cedar och Cedar,
det är en Cedar och Cedar Craig Alke.
Nej, men vad glad jag blir, Mattias.
Ja, eller hur?
Och vem tog det på utseendet?
Ja, det tog Jeroen på utseendet.
Läckert. Men
var det för att kalibrera varit... mot den här 3-åringen liksom, eller hur var?
Smakar ungefär lika långt faktiskt.
Ja.
Nej, det gör jag ju inte.
Mattias.
Nej, men den hade roterats fram i skåpet för att jag skickade iväg ett sampel till faktiskt en av våra lyssnare.
Ja, vad har han gjort ont?
Han bad om det.
He asked for it.
Det var så här, du bad om det.
Ja, precis. Så.
Nej, men det var väl någon som precis skrev och ville... Ja.
Och han lämnade en ganska utförlig recension på det också. Den kan vi ju ta upp någon gång.
Mm. Ja, klart vi ska.
Något annat vettigt att prata om.
Nej.
Vad dricker ni då?
David, vad dricker du egentligen? Svara ärligt.
Jag dricker ett privatfat Isle of Lime. Roslagens whiskysällskap som jag är med i hade en laup som är något speciellt litet fatstorlek som de kör med. Eller som de körde med någon specialare just för. Och det var väldigt få privatfat de gjorde. Så den här var någon 3-åring på svensk ek.
Och laup, det är det gotländska för liten hink.
Ja, precis. Det finns säkert någon...
Liten hink i ek.
Det finns en ganska cool video där Johan Torslund, tunnbindare, visar hur han gör en laup.
Mm.
Den såg jag för jättelänge sedan när de skulle lansera just den här.
Mm. Ja. Hur stor liten är en laup?
Ja, det är ett litet fat. Jag kommer inte ihåg. Men en 3-årig ny svensk ek, liksom jäkligt. Mm. Det här är första gången jag... prova den. Jag tyckte den var oväntat bra så här spontant, måste jag säga. 62%.
Bättre än Floki.
Lite kraft. Ja, men så lite där, bättre ja. Än vad de andra i kanske sällskapet var ju så här. Ja, den är ju, nu får du dina flaskor här. Jag fick dem i lördags. De har buteljerades för ganska länge sedan, men jag hade inte fått mina. Och bara, ja, den är ju ganska, liksom. Mm. Så jag hade ganska låga förväntningar, men det här var riktigt nice, tycker jag.
Du gillar ju sådana som är ganska...
Ja, det kan vara bra. Kan vad vara, dricker Jeroen?
Inget särskilt, tänkte jag säga. En Glengarry 12 som du köpte på mig, i Tyskland, tror jag.
Ja,
literflaska, det är bra, så räcker det en stund också. Gillar vi.
Det var inte mycket kvar i den ändå.
Och jävla doningar. Ja. Nej, för fasen.
Bra jobbat. Bra jobbat.
Den är god. Den är nice.
Båda två är så samkörda. Bra jobbat.
Veckans Destilleri 12-tums remix med inslag av personliga besök, tänkte jag säga. Oväntade besök. Vi har snackat om Destilleri förut såklart en massa, men vi ska snacka lite mer om agitator. Och vi har haft en korrespondent på plats här i helgen faktiskt, som kan berätta allt vad som händer där.
Eller? Så vi lämnar över till David Tjeder.
Ja, David Tjeder. Alltså, David Tjeder hade inte med sig sin anteckningsbok, däremot sin mobil, där det säkert finns lite så här lösa anteckningar. Det här blir ganska skjutet från höften.
Ja.
Men det är ju ett balt destilleri, agitator.
Ja. Grundat 2017.
Är det så?
Ja.
Mm. Ja.
Hävdas det.
Sparkade igång 2018, 2017, 20-någonting. Ja.
Ja.
Nej, men det är ju... man brukar ibland säga om destillerier så här... It's the brainchild of bla bla bla. Sådär. Och ja, det här är ju ett destilleri som är helt till 100% ritat och framtänkt av Oscar Bruno.
Är det så pass till och med?
Ja, men han, det är inte han som äger destilleriet.
Nej, men han är liksom the brain behind.
The brain behind, och han fick, som han beskrev det på när vi var där då, återigen, Roslagens Whisky-sällskap hade sitt årsmöte där på Agitator i lördags.
Vad roligt.
Mm-hmm. Ja, det var jättetrevligt. Verkligen, verkligen jättetrevligt. Och ja, men han beskrev det som att han hade fått ett uppdrag liksom, att göra whisky som skulle bli klar ung. Typ 3-5 år liksom. Det var så här, hur kan man göra för att liksom få whisky som är redo att drickas tidigt? Och det roliga med Agitator är att de har ju inte gått det här steget med småfat. Det är ju alltid liksom 200 liter eller 150, 250 liter. Det är stora fat liksom.
Ja. Alltså det är så pass. Men däremot har de ju lite andra hyss för sig, eller hur?
Ja, de har alla andra hyss
som man finns
man
i
kan, man kan tänka sig för att göra whiskyn färdig ung. Men det är ju fyra pannor liksom. De kokar, nu kommer inte jag ihåg då exakt, men alltså de kokar ganska mycket sprit. Kanske
kapacitet på 500 000 liter.
Ja, okej. Ja, det är nog precis. Det är så här med tre skift och köra varvet. Jag tror att men kanske 150-200 000 liter något. Alltså,
ja, men det är inte fysiskt.
Som de kokar, alltså det är mycket. De har inte hållit på jättelänge. Det är ett väldigt välfyllt lager där. Men så de har jättemånga just det här hyss för att få det färdigt tidigt. För sig.
Just det. Och jag vet ju bara om, tänkte jag säga, att det destilleras under vakuum eller under tryck i alla fall på något sätt.
Just det.
Men det är kanske inte där det börjar, tänkte jag säga.
Hyssan. Nej, alltså han är ju... Jag var sjukt nöjd när jag hade sagt i förra avsnittet, så sa jag någonting om att säga, ja, men Oscar Bruno kan vi ju snacka med så här, för de här gästfrågorna.
Ja,
och så sa jag så här, han var ju liksom bryggare, jag tror han jobbade på Spendrups ett tag också.
Bara,
men hur weird är min hjärna när han berättar då så här, ja, först var det Grythyttan. Sen var han över till Skottland och jobbade för Brewdog. Sen kom han till Sverige och jobbade på Spendrups. Hur fan kan jag ha det i mitt huvud att jag vet vad han har sagt det någon gång för 4 år sedan och min hjärna bara,
ja,
det handlade om alkohol, det här arkiverar vi korrekt.
Odiagnostiserad och så vidare, men det är verkligen. Ja, men, inga problem, vad bra, så det stämde.
Nej, men så han är, nej, men så han är en bryggare av rang. Liksom. Han är, om man tänker sig ett vanligt destilleribesök, då brukar det vara ungefär så här, och här är maltkvarnen. Här mäskar vi in, här jäser vi och sen pratar man om pannorna och liksom, du vet, skärningspunkter kanske och lite sådär.
Ja, visst.
Han pratade om inmäskning och hur man gör det, hur man mäskar, alltså det här när man gör gröpe av malten. The grist. Ja, precis. Och själva jäsningen, det var liksom 60% av destillerivisningen. 70% kanske. För han var också så här, det här är bitar som det pratas för lite om. Det är liksom, det här är underbetonat på något sätt. Ja, så de kör ju...
Ja, vad var det för jäst egentligen? Vilken form hade de liksom?
Du, de kör ju ADY, Active Dry Yeast, det vill säga torrjäst.
Jaha, okej.
Exakt, de kör på torrjästen, vet du.
Intressant.
Ja, men...
Varför det?
Det ska vi fråga Oskar om. jag har ju en misstanke om att... det här med att små, eller framförallt svenska, men även små destillerier, oberoende destillerier på det här sättet. Varför de inte, alltså varför de ofta kör torrjäst, tror jag, är ganska ofta det här supply chain. Liksom.
Ja, praktiskt egentligen.
Det är praktiskt, alltså det är liksom, det finns inte de här samma typer av möjligheter.
Skotska tankbilarna som kommer med flytande.
Exakt.
Yes. Nej, just det.
Men sen så, och jag vet inte heller liksom vad på något sätt craft brew människor kör. Jag vet att de har mycket med gäststrängar. Och där har ju Agitator provat massa grejer. Så här, vodka-gäst och rom-gäst och vin-gäst och öl-gäster. Och, alltså de har ju verkligen så här, vi kollar vad som händer. Och sen...
De är lite älgäst alltså. Sorry, carry on.
Mattias Bantor.
Mattias simmar ur bild. Ja, skönt.
Ja. Nej, men så där finns det mycket experimenterande. Bara i gäststrängarna. Men sen, en annan ball grej är ju att... Han tyckte då, det var någon som frågade om så här, det här med kornsorter.
Just det.
Och då var Oskar så här, ja, och det kan man ju kolla på. Liksom. Det var inte så att han sa det är helt värdelöst, men han var så här, det är roligare att undersöka och bredda det här med vilka spannmål man gör whisky av.
Ja.
Så de har ju gjort, de har ju kört med mältat vete, då är det fortfarande maltwhisky man gör.
Ja, jo.
Liksom. Just det. Ja, okay. För det är ju mältat. Numera, om man ska göra, man får kalla det för single malt whisky från ett destilleri. Förut så var EU-regleringarna så att mältat vad som helst blir malt whisky.
Ja.
Okej.
Numera har EU, tycker jag är lite synd att de har följt skottarna i det att man tycker att det måste vara mältat korn för att det ska vara malt whisky. För att
det är så.
Malt, ja numera är det så. Vilket jag tycker är ju knäppt, för att varför det? Om du kan mälta råg, vilket du ju kan, då kan du ju köra 100% råg. Malt whisky. Varför ska vi säga att det måste vara korn?
Jaja.
I alla fall så har de gjort massa experiment. De kör med lite vete, de kör med lite havre, de har kört med svartvete, vilket var jättespännande. Alltså den whiskyn var ju kanonbra. Det var provning sen på kvällen och jag tyckte den där svartveten var helt överlägset bäst.
Okej,
okay. Vad coolt. Skithäftig whisky.
På vilket sätt? Nu blir jag jättenyfiken. Vadå? Det låter ju skitcoolt. Ja, alltså,
svartveten var ju så här... Man skulle ju ha suttit förstås och skrivit smaknoter så. Men den hade en ganska så här rostad, lite så här kaffeartad ton. Och sen var den då sen lagrad, tror jag, helt på sherryfat. Eller så var det bara mycket sherryfat i mixen.
Okej. Okay.
För det så hade liksom gett någon slags lite russin, lite mörk frukt till det där. Men det som var, som när du sa... Det
lagras på quarter casks som används för tillverkning av oloroso sherry.
Ja, så 125 liters fat då kanske, quarter casks. Eller 100, ja. Ja, det är någonstans 125-130.
Right.
Men den var ju liksom extremt annorlunda. Väldigt, väldigt, väldigt så här, man doftar igenom alla glasen och så bara, okej, men det här är något helt annat.
Mm. Coolt, roligt.
Skithäftig whisky. Nej, men och sen där normala jästider typ i Skottland är så här, kör man 3 dagar så är det, då är man någonstans mer än 2 dagar, mer än 48 timmar, upp till kanske 76 timmar.
Mm. Okej, okay, är det liksom,
det är spannet på något sätt, det är all normalt. Right. Sen kan man ha lite, lite längre. Mm. Är man uppåt liksom 90 timmar, då är man så här, shit, det här är långa jäsningstider. Agitator jäser i 1 vecka. 7 dagar.
Oj! Wow! Okay. Va?
Yes. Och då...
Just.
Ja. Apropå... Han ger sig inte.
Nej.
Det är liksom...
Icke då?
Du, och du tänkte inte på det heller.
Nej. Det kommer av sig självt. Han är, yes. Ja. He's a dad joke machine.
Ja, exakt. Ja. David har en hjärna som är wired på sprit. Liksom. Men,
ja. Ja, du ser
min
möjligheterna.
Min är inte likadan. Thank God, eller något.
Ja.
Men en veckas gäst, what?
Ja, och, då, och det här hann jag aldrig riktigt fråga honom om, men han beskrev det som att de dränker gästen. Vilket jag, och det här, vi ska få med Oscar Bruno till den här till podden för att prata lite mer om de här grejerna. Och även, för jag hann aldrig ställa honom de här gästformsfrågorna som vi hade från en lyssnare.
Ja, just det.
Så jag har, vi har snackat lite över Messenger och sagt att vi ska liksom, vi får ta en intervju där han får förklara de här grejerna.
Verkligen.
Men jag tror att det också är så här att relativt pitching rate, alltså relativt hur andra, hur mycket gäst alla andra på destillerier tillsätter, så misstänker jag starkt att de tillsätter jättemycket mindre gäst.
Ja, aha, just det. Okay.
Det är min misstanke, så att du kör liksom, den får längre tid på sig.
Just det. Som när du långjäser bröd i princip. Liksom. Det här bröd Martin. Du tar mycket mindre och så får du stå längre istället. Liksom.
Ja, exakt.
Ja, för men annars så kan jag att det skulle bli konstigt. Liksom.
Ja, nej, men 1 vecka är absurt lång jäsningstid. Och de kör också med det som heter high gravity brewing. Alltså superhög densitet på vörten, så det blir jätte, jätte alkoholstarkt öl som de gör. Som de sen destillerar. De har typ uppåt 11% nu till och med. Det är ju helt galet.
Jaha. Starkt, liksom. Vad är normalt? Jag vet faktiskt inte.
På destillerier kanske 8.
Ja, okej.
Eller något sånt. Alltså i det häradet så.
Ja.
Så det är ju väldigt så här, tekniskt krävande att pyssla med den typen av jäsning. Och det är ju inte så här, det här är bättre eller det här är sämre. Det är olika val man gör.
Ja, just det. Ja, precis.
Skulle man prata med folk på Springbank så skulle ju de säga, det där är helt sinnessjukt, för att så har vi aldrig gjort.
Nej, exakt.
Så, det är liksom inte the old school way som håller på med så hög.
De skulle bara fnysa lite, så här är nymodigheter.
Ja, men då är hela destilleriet är så här uppbyggt på att använda, alltså att det är energibesparande. Så har du koncentrerad vört så använder du ju mindre vatten och mindre energi.
Ja, just det. Och om du destillerar under vakuum så...
Destillerar under
också...
vakuum så sänker du ju kokpunkterna på allting.
Just det.
Så att om vatten normalt sett börjar koka på vid 100... Han sa, jag kommer inte ihåg, men det var ungefär så att det är bar, om det nu var 0,3 bar eller vad det nu var. Att det är ungefär liksom som att de destillerar på Himalaya i ena pannan och sen om det var Kebnekaise i andra pannan. Jag kommer inte ihåg.
Ja, cool.
Alltså det var så här... Men så det, och det är också då energibesparande. Och skitlånga jäsningstider gör att spriten blir färdig snabbare.
Mm. Okej.
Okay. Och fatfylla sen på 55% istället för starkare blir det färdigt snabbare.
Mm.
Mycket ny ek i bland faten också. Blir färdigt snabbare.
Så allt sammantaget ja. Är verkligen gjort för att det ska bli liksom god whisky snabbt.
Ja, god whisky och liksom på, det är så här, ja, den ska liksom vara. De har släppt någon grej som är så här 5 år. Mm. Men det ska liksom, det är 3-4 år gammal whisky och det är liksom där de vill vara. Så här, det ska fair liksom enough. Vara.
Jag tycker alltså, de gör det är helt ju bra, uppenbarligen.
Ja,
ja, eller, ja, visst. Men man blir ju nyfiken då. Jag blir nyfiken. Hur blir det när du blir äldre då? Liksom, ja, om du är designat för att vara sådär. Man blir ändå nyfiken liksom.
Absolut.
Hur kommer en 12-åring smaka liksom?
Mm. Ja.
Eller
nej, men och där tycker jag att de, alltså, det är ju väldigt lätt att starta, att driva destilleri för singelmaltnördar. Mm. Bara köra mältat korn, släppa lite singelkasks, släppa småsläpp och så. Jag menar lätt, men det är ju, du får ju många av de här ultranördsfolket med sig.
Mm.
Och jag älskar att de har gått en annan väg. De är liksom så här, det här ska vara en bred, populär, ganska billig, tillgänglig whisky.
Ja. Mm.
Som ska vara liksom lätt att dricka. Bara, de är så här, 43% ligger de väl på.
Mm.
Det är inte nördigt.
Nej.
Liksom.
Nej, det är snarare tillvägagångssättet som är nördigt för att det är nytt och ovärt. Liksom.
Verkligen.
Exakt. Och då är också så här, vi frågade ju då, eller folk frågade så här, ja, men det här med single casks eller lite ålder, och de var ju så här, ja men vadå, vi har ju liksom en deal med, man kan ju köpa privatfat via Selected Malts.
Jaha,
den här oberoende, ja. De administrerar det där. Vi säljer till Selected Malts, de sköter allt det där.
Mm.
Då kan ju folk liksom, då blir ju single casks och grejer, behöver inte vi hålla på att skvätta med. Han använder inte det uttrycket skvätta med, men det blir ju att så här, hålla på pilla med liksom ett enda fat. Det är ju om man ska blanda till stora produkter. Så jag älskar, tänket är så annorlunda. Liksom.
Ja. Men de har inga planer på att liksom, alltså, vi ska släppa en 10-åring eller en 12-åring eller något sånt där.
Nej. Sen kan de ju ha det och säga att de inte har det. Och med tanke på hur nördiga han är så har de har ju mycket så här, de här argumentserien och evidens. Och, alltså det kommer ju specialgrejer.
Mm.
Men liksom det stora, breda majoriteten av det som fylls.
Nu släpper liksom, de ju en kul grej imorgon tror jag det är. Det är ju då tisdag när vi spelar in, men ni kan ju välja vilken dag ni vill.
You snackade in, didn't you?
Dagen som kommer imorgon är då onsdag, och då släpps en ny agitator whisky. Som om den skulle säljas i Skottland inte skulle få kallas whisky.
Nej, just det.
Ja, kastanj.
Ja, precis. Kastanj. Helt lagrat på kastanjetunnor.
Just det, om det nu var...
Eller slutlagrad på kastanjetunnor kanske.
Exakt, det var något slutlagrad.
Men det är inte bara ek.
Nej, och det roliga är att tittar man på historiska skotska källor så har de också använt kastanjefat.
Ha! Right back at you, motherfuckers.
Men det är som med Bob och annat så här. Att de bara, nej, det här får man inte göra för det är inte traditionen.
Mm.
Or is it?
Så samkörda.
Verkligen helt läskigt nästan.
Nej, men det är ju också så här...
Brother from another mother.
Ja! Yeah. Men där är ju också väldigt spännande att så här, man kör de här extremt aktiva, tanninrika kastanjefaten.
Mm-hmm.
Och det sa Oscar också på den här visningen. Så här, men alltså, lite kastanjefat finns i typ nästan allt de har gjort. Alltså, det finns med lite så här, som en krydda.
Ja. Okay.
Ger en liten push till, ger mycket liksom, om du blandar ut det då med massa andra fat så kan du liksom ligga där och skrika själva den whisken i sig själv.
Mm.
Men blandar du ut det med annat så ger det liksom en tyngd så.
Mm.
Det är också jävligt spännande, nytt och häftigt tänk tycker jag.
Ascoolt.
Skitroligt ju. Ja, verkligen kul. Mm. Ha, nice.
Kanske roligare än de här björk grejerna då.
Uppenbarligen. Åh, oh, shit.
Ja, men vi ska få hit honom och vi ska prata lite. Han ska få svara på de där gästfrågorna och sådär. Men det är ballt för det är annorlunda.
Mm.
Mm.
Och jävlar vad snygga flaskorna är.
Ja, det är de.
Alltså. Ja, absolut.
Skruvkork.
Ja, det ska vara skruvkork.
Ja, det ska fan med vara.
Ja, många rätta. Men vi försöker få hit honom som sagt. Så ska vi ställa honom mot väggen och nörda in på gäst.
Det är så bra när vi pratar typ hela avsnittet om bara agitator. Och ja, sen ska han dessutom komma och prata. Men det blir jättebra.
Det var en jävligt lång 12-tumsrumex där. Det var ju fan. Ja. Det var liksom både A och B-sidan på.
Så är det.
Enligt ja, helt klart. Ja.
Now. Yeah. Hörrni, flera läsarfrågor har ju kommit in. Jag älskar det här. Det är ju helt fantastiskt bra.
Läsarfrågor dock, Jeroen.
Ja, ja. Mm. De läser ju show notes. Vi hade ju det här om dagen. Det var inte ens någon som hade long time binge reader eller vad det är.
Ja. Long time reader, short time binge listener.
Exakt så var det. Precis. Mm. Så det är show notes som drar. Det är bra jobbat.
Ja, ja, visst. Lär ju.
Lär ju. Vad säger du, Mattias? Hade du någon fråga framför dig?
Ja, jag kan börja med en ifrån Krille Alriksstrand. Jävla coolt efternamn. Alriksstrand. Mm. Han skriver så här. Hej på er. Tack för en trevlig och intressant podd. Jag tänkte att ni skulle kunna reda ut skillnader som är på volymmått och 100 proof mellan UK och USA. Vilka volymer har de olika faten som används? Hogsheads, barrels, puncheon, firkin och så vidare. Med vänlig hälsning, Krille Alriksstrand.
Mm. Boom!
Mm. Japp.
Det är ju... Ja, alltså det är ju två olika.
Och då
olika.
Måste jag direkt flika in med en fråga här. Blandar inte ihop äpplen och päron här?
Mm-hmm.
100 proof, inte det, har inte det med alkohol att göra liksom?
Det är alkoholstyrkor igen.
Ja, precis. Frågan är det om har det ingenting två... med fatstorlekar att göra.
Ja, men nej. Det är också då att det skiljer det ju mellan ett... USA och britterna va? Denna proof.
Ah, ja, volymmått. Ja, ja, såklart.
Ja. Ja. Menar ju inte... Men det ena är ju hur man... mäter vilken mängd alkohol det finns i en vätska.
Ja, precis.
Och det andra är ju hur många liter man fyller i ett fat. Eller gallons för den delen, för att göra det extra.
Kalle, jag ber om ursäkt. Det var jag som läste otydligt.
Det är nog som två olika frågor. Ja. Men proof behöver jag ta fram ur bokmanus. Den ena, men så här, vi har pratat om det
någon gång också i historisk tid.
Ja, podden, precis. Vi har tagit upp det här, men alla, så här, lyssna igenom de tidigare 206 avsnitten. Så, nej, men,
exakt.
Men den ena är ju enkel. Amerikansk proof är delar med två på ABV. Alltså 100 proof, 50% alkohol by volume.
Okej.
Okay. Mm. Ah, right, okay.
Så man bara delar med två. Okay. Det är liksom deras sätt att räkna.
Tänk att jänkarna kunde ha ett enkelt sätt att mäta någonting.
Det är något lurt här.
Det är ju för att man jämför det med britterna, Mattias.
Ja, jo.
Det är ju liksom, det är bara relativt dem som de har någonting som är lite enkelt.
Ja, jo. Men bara så här, vi delar med två, det blir enkelt. Så här.
Ja. Mm. Ja, men den är ju schysst liksom. Mm.
And now for Fahrenheit for you.
Ja, precis. Men ja, exakt. Sen är det så här, mäts US proof vid exakt 20 grader Celsius eller mäts det vid en annan typ av i Fahrenheit? Den lär ju inte vätas på Celsius.
Nej.
Så det lär ju inte vara, men liksom kort varianten är alltid att dela med två.
Bra, jag gillar
och
det.
Men sen är det också ballt därför att då blir allt, saker och ting blir också overproof och underproof.
Okej.
Okay. Så att du, och då har du liksom proof är 100 proof. Så 50%. Mm. Så om man säger så här, this is bottled at 4 underproof i USA.
Mm.
Då är det ju 100 minus 4 är lika med 96.
Mm.
Delat på 2. Vad fan? Vad sägs 47? Nej.
48.
Okej.
Okay. Ja, precis.
Supersimpelt, vad bra.
Ja. Och sen kan det vara så här overproof och så. Men, och det är nu jag måste in i bokmanus, därför att den just det, US proof mäts vid 60 grader Fahrenheit, det är 15,56 grader.
You idiots.
Yes.
Ja.
Och grejen är den att samma mängd, om du har ett glas med whisky med 40% ABV alkohol.
Mm.
Och så tar du det glaset och så kyler du ner det till 14 grader. Mm. Då är det inte liksom, det är inte 40% alkohol i det där glaset.
I knew it.
Längre. Så mängden skiljer sig liksom vid olika temperaturer. Mm. Det där är en fysikalisk komplikation. Men okej. Okay. Nu ska vi se
här. Lämna det där.
Det är därför man ska ha varmt vatten i whiskyn.
Exakt! Ja!
Full circle till avsnitt här. 2 eller någonting. Ja,
oh, för fan. Alltså, ska vi ta lite högläsning?
Ja, du får rappa på nu, för nu har vi pratat länge.
Okej, okay. vi tar faten i nästa avsnitt. Jag läser högt. Jag kan inte återge det här. Mm-hmm. Det brittiska systemet med deras så kallade imperial proof är bra mycket krångligare. Att begripa definitioner och att försöka kalkylera det själv är att ge sig in i en svårgenomtränglig djungel. Proof har heller inte haft exakt samma definitioner historiskt. Däremot rådde samma tolkning av skalan Imperial Proof från 1816 fram till att systemet gavs upp den 1 januari 1980. Okej?
Okay?
Okay. Då slutade de med Proof.
Mm. Okej. Okay.
Mm-hmm. Men! Okay.
1% på ABV-skalan innebär en förändring med 1,75 Imperial Proof. Men notera att ingen punkt på skalan med Imperial Proof motsvarar exakt någon vanlig alkoholhalt så som den mäts i ABV. Okej.
Okay. Why?
Det här, nu blir det värre.
Alltså, britter.
Den första mer brett rådande definitionen av proof utgick från Bartholomew Sykes hydrometer och bestämdes i lag 1816, och sen står det i mitt bokmanus inom parentes, men vad fan, lagen är väl ändå från 1818. Det här är någonting för mig att kolla. Då är definitionen...
Det är du upprörd över.
Ja, men du, hör nu på definitionen, Mattias.
Okay.
Proof är, det är en blandning vars vikt var 12-13 delar av destillerat vatten vid 51 grader Fahrenheit.
Alltså, jag orkar inte med det här jävla folket, vad
fan. Klart som konst.
Det var då ungefär 57,06, men nu är proof istället 57,15, alltså 100 proof. Ja, nej, det är alltså, det fortsätter, det är tre stycken.
Sen är det pounds, shillings, tuppence.
Ja, fy fan, vilka jävla. Ja. Mm.
Och sen har vi hela den här grejen med hur proof är kopplat till att man ska kunna sätta eld på spriten i en blandning av exakt rätt mängd alkohol och...
svartkrut typ.
Eller? Svartkrut, precis. Så det är väl det är brittiska proof, tror jag, som ska vara.
Ja, Krille, vi ber om ursäkt att vi öppnar den här can of worms som är proof. Ja. Jag tror inte att du blev så mycket klokare av det här.
Ja, jävlar, det är ytterligare 3-4 stycken till. Ja.
Vi lägger dem
i en Leo och fortsätter.
Nej. Uppslagsordet proof bjuder vi på till show notes. Och den som orkar läsa allting där, den... Får
medalj.
En känsla för hur härligt det blir att läsa min bok.
Kioskvältaren. Ja.
Ja, just proof alltså. Vilken soppa det är. Men vi får väl ta det här med fatstorlekarna sen, va? För nu har vi pratat så länge.
Ja, nu är det dags att runda av. Fan.
Och med 100 proof så stänger vi avsnitt 207 på entreawhiskey.se. Ni är säkert 207, kan ni läsa mer om vad vi har pratat om. Och även få ett utdrag ur boken Herre Jösses.
Ja, det är helt otroligt.
In och kolla direkt.
Fan vad jag bjuder.
Ja, du bjockar så hårt alltså. In och lolla.
Mattias, du får läsa hela och sen berätta om proof i nästa avsnitt.
Så är det. På facebook.com/entreawhiskey kommer du kontakta oss. Maila går bra. hej@entreawhiskey.se. Spela gärna in om du går in på entreawhiskey.se. Det är roligt att få era röster till oss. Det gillar vi. Vi finns på Instagram och YouTube. Så det är så.
Yeah.
Och vill ni så hörs vi igen om en vecka. Så det är så. Ha det bra hörni.
Jag vill bara snabbt säga här innan vi rundar av. Jo, så här. Jeroen, du sa att med 100 proof så avslutar vi det här avsnittet.
Ja.
Men Om det nu är då brittiska Imperial Proof. Nej, jag sa ju, då har du... programmet redan slutat.
Jag tänkte ju säga, då skulle det vara Imperial Proof. Inte.
Nej. Nej, precis.
Exakt. Men om ni lyssnar en dag senare, då kanske ni hör det här efter.
Oh, Jesus.
Hej då.
Hej då.